Be tillsammans. Vi tackar dig för att vi får vara mitt i din nåd och din barmhärtighet och din styrka. Vi tackar dig för att det är gratis och du har gjort allt det här för oss. Och tackar att vi har en både en något bakåt och en nutid och en framtid. Amen. Ja, jag har ju fått ett ämne som jag har att förhålla mig till. Det är ju den sista delen i den här serien som har varit om den helige ande. Och så har det rört veckosöndag förra söndagen och den här söndagen. Och sen kommer vi gå in på kyrkoårets texter. Och Jonathan predikade. Det är bra att man kan gå in och lyssna på predikan. För vi var ju borta förra söndagen, men jag har ju kunnat lyssna på den. Han predikade över bärare av väckelsen. Och han gjorde ett avstamp bland annat i Apostlagärningarnas 1 och 8. Det står så här. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jag ser som en vågrörelse, det börjar där med pingstdagen. Allt är förändrat för lärjungarna och det sprids vidare. Det är som en vågrörelse ut över hela romarriket och så vidare. Ända till jordens yttersta gräns. Och det visar man barn på kartan så ska man leta upp vart Sverige ligger så knappt man hittar det uppe nästan vid ishavet. Så det är ju liksom lite långt bort om man säger så. Och han sa så här också, varje kristen är genom anden bärare av väckelsen. Som startar där och är bärare av väckelsen. Ett frö som sås, en som skördar, budkaven går vidare. Och så börjar jag fundera lite grann på, och det är just den här titeln, när väckelsen här, jag kommer in på det lite senare. Och det är också en liten fråga som jag slänger ut till er, som ni kan gärna prata om. Är väckelsen här? Ja. Och då har jag gått och funderat lite på det här med kännetecken, ingredienser, förutsättningar för en väckelse. Och väckelse då är liksom att det är flera på något sätt som upptäcker Jesus, som kommer till tro. Även om det kan se ut på hemskt många olika sätt. Och vad är det för ingredienser? Vad är det för kännetecken? Vad är det som är substansen i att folk börjar vända om och tänka till, jag vill gå en annan väg. Jag vill gå den här gudsvägen. Och det första jag tänker på, det är ju bön. Att bön har ju varit i alla tider. Bön, man var ju mycket bön på knä när jag växte upp och sådär. Och en del brukar säga att jag hade slitna knä, byxor på knäna för de bad så mycket. Att man bad väldigt mycket. Och jag är väldigt fascinerad när vi kommer ut i Fagerdal ibland och sjunger. Och jag sjunger ju inte men pratar och Lasse sjunger då. Och där kan man höra, när man läser lite historien om den EFS missionsföreningen i Fagerdal. Så börjar det med tre tanter som ber. Och tanter, de var ju kanske då 35-40 år. Men alltså, när man läser så var det som tre tanter. Som börjar be i Fagerdal, Gisselås, ja, i den bygden då. Vad sa du? Bra fråga. Vad var det för jubileum vi hade? Vad var det för jubileum vi hade där? Vilket jubileum hade vi när vi var där? Ja, runt 1900. Ja. Och man bad att människor i bygden skulle lära känna Gud och så vidare. Och det kom folk hem till hemmen där de bad. Och till slut så var de så många så att det var ju fullt i stugan. Och så pratade de om att vi kanske ska bygga ett bönhus. För det var ju för trångt. Och mycket riktigt i Fagerdals Gisselås, som sen blev deras missionsförening då, så byggde man ett bönhus. Och en del är väldigt noga med att det verkligen heter bönhus. Och det här växte ju upp, inte bara här i Jämtland utan i andra delar i Sverige, så växte upp sådana här bönhus. Och kör ni 45 till Strömsund Så innan liksom ni kommer till Strömsund så har ni ju Hammerdal och sen kommer Fagerdal. Då när ni har sett Fagerdalsskylten så börjar ni titta på vänster sida och så finns det en liten kulle. Och där är trähus. Det ser ut som att det hade behövt målas för 30 år sedan ungefär. Men det står kvar. Och det används fortfarande. Det är Fagerdals bönhus. När man var så många att man ville bygga ett bönhus. Och varför heter det då bönhus? Ja, det måste ju vara att man bad väldigt mycket. Vad hette den här kåken? Här, innan ombyggnad kan man se här ute. Lutherska bönhuset. Och jag vet ibland, mina förfäder och farfar och farmor kommer från Strömsund. Och de sa att antingen sa så här, vi ska gå på böna. Eller vi ska gå till missionshuset. Och jag tycker båda två är väldigt bra. Gå på böna, man ber. Och så gå till missionshuset, man predikar mission. Vilka hjältar vi har bakom oss. Så bön, jag ska inte säga mycket mer om det, men ett exempel från länet, de här 35-åriga bönetanterna bad och folk i bygden börjar att dra sig mot Gud. Och det andra är att, som jag sa här i början, vi sjunger namnet Jesus. Jesus är i centrum. Och som Thomas märkte, han hade ju en tro på Gud. Men så var det där med Jesus. Lite irriterande, den här Jesus, vad är det för någonting? Ja, och ibland så tänker jag så här. Hör vi de profeter som profeterar idag? Och vilka är de? Jag ska säga att vi hörde en sexåring för en vecka som jag kände, en liten profet. Och det var så här, vi var i Vemdalen och åkte skidor, Lasse och jag. Lasse åkte väldigt mycket och jag åkte också. Och med våran son och familj och två barn, 4 och 6 år. Och så vid middagen en dag, så på något sätt så pratar vi om Sveriges kung. Och varför vet jag ju inte. Jag tänkte, det kan ju vara bra att veta vad han heter. Karl XVI Gustav, det är väl allmänbildning om man börjar förskoleklass, att man kan det. Och då säger sexåringen så här, liksom jätteförvånat. Ja, men det är ju Jesus som är kung. Och vill du bli lite tagna där? Jo, det är klart att det är Jesus som är kung. Det är ju självklart att det är så. Jesus är ju kung. Kanske på lite annat sätt, men han är ju kung. Och så har jag tänkt på det efteråt. Vad fick han det? Alltså det var som att Karl XVI Gustav var det för någonting. Det är Jesus som är kung. Och då tänkte jag så, hör vi de små rösterna som kanske har ett budskap från himlen? Lite att tänka på. Och under 70-talet så var det en rörelse som man kallade för Jesusrörelsen, den karismatiska väckelsen. Och det påverkade mig väldigt mycket. Och ja, ni känner ju säkert till det alla. Och vi var, många av oss var med på den tiden också. Och den här, det var ju liksom hippierörelsen ungefär samtidigt. Jag vet att jag gick ofta i långa kjolar och sådär. Köpte på indiska och ja. Ja, så det såg ju likadant ut vare sig man var i kyrkan eller man var i så övriga världen. Och det var, jag vet att det var väldigt mycket som betydde mycket för mig under den tiden också. Det var många saker som betydde mycket. Men de här Jesusorden som man kan hitta i Johannes, jag ska bara läsa några av dem. Ett från Johannes 11:25. När Jesus kommer till Maria som då är Lazarus syster och Lazarus har just dött. Hon är förtvivlad över sin bror som är död. Och så säger Jesus till henne, men jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och jag minns att det här var ett ord som betyder så mycket. Jag är uppståndelsen och livet. Det är jag som är livet och uppståndelsen. Och Johannes 11:50. Det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Ja, det är mycket bättre, eller hur? Än att hela folket går under. Det är bättre att en dör för folket, Jesus. Och från Jesu överste prästliga förbön, det står så här, detta är evigt liv. intressant, vad är det som är evigt liv? Att de känner dig, den enda sanne guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Och om ni har lite kommit ihåg från den här tiden på 70-talet, så hade man ju lite sådana här knappar på sig. Och jag tror jag kanske har berättat det här förut, men då får ni tänka, ja, hon kördes en gång till. Men det står Jesus lever och Jesus är vägen, sanningen och livet, och Gud hör bön. Och det var ju sådana här, ungefär som atomkraft, nej, tack och allt det där. Så hade man ju sådana knappar. Och det hade jag också. Och då var jag liksom lärare. Och jag minns att jag fick en bok av Birgitta Javari, och hon hade en blå tröja och så stod det Jesus is my Lord. Och så hittade jag det här emblemet Jesus is my Lord, och jag tänkte, det ska jag sy på min blå collegetröja som jag hade. Alltså jag jobbar i skolan också, ni kan tänka. Och så här en dag så är det några barn som säger så här: fröken, vi vill ha sådana knappar som du har. Nej, det tror jag inte. Det tror jag nog inte. Jo, vi vill ha sådana knappar. Man känner ju här liksom, man är lite på gungfly så här. Jo då, vi vill ha sådana knappar som du har. Men vi vet inte hur man får tag på dem. Och det visste ju jag. Ja, jag får tag på dem. Och så kom de med pengar. Ja, de har sagt att vi får köpa sådana knappar. Ja, men jag vet inte. Vet mamma och pappa vad det står på dem? Ja, det vet de. De har berättat vad det står på dem. Vi vill köpa sådana knappar. Och jag tänkte, min lärarbana hade vi kunnat sluta där nästan. Men av Guds nåd fick de fortsätta. Jag vet inte vad som hade hänt idag, va? Men de gick där på skolgården. Men Jesus lever och Jesus är vägen, sanningen och livet. Det var så stolt alltså. Vad härligt. Jag läste en Lunda teolog som hade en väldigt bra bild på det här med Guds rikes framväxt och den ondes förstörelselust, om man säger så. Och han sa så här: från Gud utgår det en livsvåg, och den går ut från Gud, och den har en brytningspunkt som heter korset. Där utgår en livsvåg. Från den onde och från den onda världen går en förstörelsevåg. Men ju mer det här korset som brytpunkt får trycka tillbaka förstörelsevågen, så vinner ju livsvågen. Och det är mycket roligare att leva än att leva i förstörelse, eller? Det är mycket mer fantastiskt. Så att den här livsvågen, och det är vår uppgift att predika Kristus på olika sätt, att den här livsvågen får vinna över förstörelsen och det som vill bryta ner människor. Jag tycker det var en väldigt bra bild. Och den visar igen, jag kommer ju inte ihåg vad den här Lunda teologen hette, va? Men han hette väl någonting. Ja, men han kanske inte lever längre, men han har funnits i alla fall. Ja. Och vilken central plats Jesus och korset har i varje väckelsetid. Och sen tänkte jag för det tredje på olika kännetecken, förutsättningar, ingredienser. Det som skapar kanske det här behovet av Gud. Och ni har hört en livsberättelse här från Thomas. Och det här kan ju se ut på hemskt många olika sätt. Någonting som har varit föregångare i väckelse, det är ju fattigdom och nöd. Förkrosselse. Alkohol, syndanöd, sorg, men också insikt. Vart är jag på väg? Var det här allt? 40, 50, 60 och sen är det slut. Ungefär som jag gick hem från jobbet sista dagen. Ja, sa jag. Ja, men jag går väl nu då. Och så gick jag. Och sen liksom, är det allt? Så det kan ju vara olika saker. Och tar vi bara några saker som från Gamla testamentet, där man ser förkrosselsen, så är det ju då när Mose har fått lagens tavlor på Sinai. Och han är ju ganska länge där. Och vad har de gjort under tiden? De har samlat ihop guld och gjort en guldkalv. Så när han kommer ner så är det dansken guldkalven. Men vad är det här? Och han blir så arg och han slår sönder det. Det var ju inte det här som Gud hade tänkt. De hade ju kommit ur kurs. Och en annan person som jag är väldigt fascinerad av Gamla testamentet är Nehemja. Och han blev ju deporterad till Babylon. Det fanns i Susans borg. Och så hör han från Jerusalem. Det är förstört allting. Men muren är nerriven och folk lider och alltihopa. Och han blir ju så förkrossad. Och ett sätt på den tiden när man visar förkrosselse, det är att han river sönder sina kläder. Och så säger han något som är så bra. Jag och mitt folk har syndat. Det var inte de där borta som hade gjort det. Utan vi. Ja, jag är med. Jag och mitt folk har syndat. Men så tänkte man, och så det finns ju Jeremia och profeter som ropar. Och så tänkte jag, har vi en liten Jeremia i Sverige då? Kanske. Greta Thunberg. Ja, hon är också ledsen. Och jag ska bara läsa lite från hennes tal i FN. Och jag tänker, men där står en liten flicka med flätor som har sina bekymmer under skoltid och alltihopa. Och hela världens ledare hörde. Och det här som vi kan läsa nu då efteråt. How dare you? Ni kommer ihåg det här. Hur vågar ni? Ni har stulit mina drömmar och min barndom med era tomma ord. Ändå så är jag en av de lyckliga. Men folk lider, folk dör. Hela ekosystem kollapsar. Vi är i början av ett massutdöende. Och allt ni kan prata om är pengar och sagor om evig ekonomisk tillväxt. Hur vågar ni? Och jag tänkte, det där kopplar jag in på. Oj, oj, oj. Hon säger ju Romarbrevet 3:23, fast i en annan tappning. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla har vi del på något sätt och orsakar. Vi kan inte säga att det är de som står för miljöförstöring. Vi står för det. Så det här är olika saker. Men det är ändå ett förtvivlans rop. Och jag är ju lite historiskt intresserad. Jag måste ta med några saker här. I slutet av 1800-talet så var det ju mycket nöd och fattigdom och skillnad och orättvisor mellan arbetare och höga hästar. Och det var mycket alkohol. Det var ju några starka rörelser som kom samtidigt som jag tycker är ganska fantastiskt. Och det är arbetarrörelsen, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen. Kanske man kan säga också idrottsrörelsen. Väckelserörelsen är med här alltså. Och det finns en författare som är fantastisk som heter Vibeke Olsson som har skrivit en arbetarromanserie om Bricken. Och det handlar ju om sågverksarbetare i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Och som Sundsvallstrejken 1895 tror jag det var. Där 5000 sågverksanställda la ner arbetet i det som gått till historien som Sundsvallstrejken, den första stora arbetarkampen i Sverige. Och då säger Vibeke Olsson så här. Fyra kännetecken på att det här blev så bra när arbetarna reste sig. Det var arbetarnas goda organisation och värdiga uppträdande. Det var så nykterheten och disciplinen att nykterhetsrörelsen hade börjat komma. Och myndigheternas panik och överreaktion. Och väckelserörelsens starka inflytande. Hur många har läst böcker om Bricken? Det är några här framme. Vi kan rekommendera dem. Jättebra. Och vi kan bara ta en annan rörelse, pingstväckelse som kommer, den moderna pingstväckelsen från Azusa Street 1906. Och där liksom Jesus blir levande på ett nytt sätt. Alltså där Jesuslivet, det får ny andlig kraft. Och i Sverige så vet vi att Levi Petrus hade mycket med det att göra här. Pingstväckelsen blir så stark i Sverige. Och vi har tidigare nämnt Jesusrörelsen, karismatiska rörelsen, som också fick nya omtag kan man säga 80-90-talet och även in på 2000-talet. Och det är Jesus som står i fokus och det är tillbedjan och lovsång där Jesus, den här intimiteten med Gud, med Jesus, lyfts fram på ett nytt sätt. Och så, alltså jag är mest kanske har lite fokus att kolla på vad som händer i Asien och Kina och väckelserörelser där och den förföljda kyrkan och så. Men så läste jag häromdagen en artikel om Brasilien. Jag vet inte, Sydamerika, det är en världsdel som nästan försvinner för mig ibland. Men det här var ganska spännande. Och det var en pastor som skrev, eller de intervjuade en pastor därifrån. Och det här är alltså nu, händer nu. Och där är det också en väldig väckelserörelse som kännetecknas av mycket tillbedjan i centrum och under och tecken. Och som var intressant också, väldigt tvärkyrklig. Det var alltså inget speciellt samfund, det var liksom alla möjliga. Enhet mellan kyrkor och, som man sa, ett väldigt stort samhällsengagemang. Att man vill göra någonting, man vill vara med och förändra någonting. Och det tycker jag var fantastiskt att höra. Och han sa att det gick en våg för 20 år sedan igen och något liknande. Men då fanns inte riktigt det här samhällsengagemanget. Den här enheten som finns nu. Han var otroligt glad för det. Ja, idag då. Vad säger, nu ska jag väl fråga det här. Vad säger nödropet idag? Hur mår folket? Och jag lyssnade på en nyhetssändning för någon vecka sedan. Och man pratar om könsdysfori, alltså upplevelsen att vara född i fel kropp. Och vilsenheten vem man är. Och det här vill jag att göra ett könsbyte. Och som regering, om jag förstår rätt, ville ha ett förslag nu att en 15-åring utan att pappa och mamma vet om det skulle kunna göra en operation. Och det här var mot Socialstyrelsens förslag. Och så säger reporten så här, jo, och sen så ökningen då, då fick jag ju, ja, säger han sant? Den hade ökat med 4000%, 4000% för flickor och ungefär 1500 för pojkar på bara några år. Så säger han så här, och vi vet inte vad det beror på. Och det verkar inte bara Sverige. Och då tänkte jag så här, tänkte tillbaka själv 14, 15, 16 år. Och det är mycket man söker sin identitet och man är förvirrad, vem är jag och så vidare. Och vilsen. Men så hörde jag en förskollärare som sa så här, hon hade lyssnat då vad en förälder sa. Jag vet inte om det var någon som jobbar här eller vem det var. Och då hade föräldern sagt till barnet, ja, vill du vara flicka, då är du ju flicka. Men vill du vara pojke, då är du ju pojke. Jag tänkte, om det börjar redan från början, liksom, vem är jag? Det är väl nog jobbigt vem man är. Alltså ta bara ett enda exempel som jag kände, liksom, nej, hur mår folket? Vad säger nödropet? Vad hör vi på nyheterna? Och ett annat område är det som Greta Thunberg lyfter upp här. Och då tänkte jag så här, om man tänker sig hur var det tänkt från början? Vi har kommit ur kurs. Bort från Guds plan för oss och våran jord och våran gemenskap och allting. Var det Guds tanke? Nej, det var det inte. Det var det inte. Det var inte Guds tanke att vi ska komma ur kurs. Han har gjort allt vad som står i hans makt. Vi ska komma på rätt kurs. Och det står så här i ett ord. Där Gud säger, jag har fridens tankar för er. Att ge er en framtid och ett hopp. Jag har fridens tankar. Och jag brukar tänka ibland på, man hör om stora skepp som ska in i Göteborgs hamn eller Stockholms hamn någonstans. Så måste de ju ha en lots. De är ju så stora de här åbäckerna, de kommer ju inte in en del. Ja, vem som är lots för oss och vår värld som kan lotsa oss in så vi kommer in i rätt hamn. Så vi kommer in i rätt kurs. Ja, men det är Jesus. Det är han som är den stora lotsen som kan hjälpa oss. Är väckelsen här? Mm. Prata gärna om det. Är den det? Om vi är genom anden bärare av väckelsen, kanske det finns rätt många tillfällen att lyfta det här hoppet från Gud. Det kanske finns ganska många tillfällen. Om vi kan be om andlig vakenhet, att läsa mellan raden, att lyssna in, vad längtar människor efter? Och så vara beredd att dela det här Jesuslivet i vardagen. Och vi satt hemma hos Anna och Torgne häromkvällen. Och en granne till oss hade dött någon vecka senare. Och de hade fått suttit i deras hem. Och bara naturligt dela Jesus i sorgen. Och liksom grannar, jag tror att det finns en mycket, mycket, mycket större längtan än vad vi tror. Jag tror vi måste lyssna. Vad säger, och jag skrev några frågor till här. Vad säger nödropet? Jag kommer inte svara på dem, jag har sagt några saker. Vad säger nödropet? Hur mår folket? Vad säger de som längtar? Hur lägger de orden? Förstår vi signalerna? Hur kan jag vara med och ge mat för själen och vara bärare av väckelsen av det här fantastiska som Jesus vill göra? Och jag tror att hemmet kommer få en stor betydelse i framtiden. Det kanske vi kan säga att det är redan nu, men jag tror att hemmet kommer att ha väldigt stor betydelse. Där vi finns liksom i vardagen. Nicke Gammel har gett ut en fantastisk liten bok som heter Varför Jesus. Och Nicke Gammel, han var ju då tidigare advokat och blev prästen och är präst i Holy Trinity Brompton i London. Och är grundare av Alfa-kurserna. Och den här som heter Varför Jesus. Och jag bara slog upp en sida. Jag har ju läst den för någon vecka sedan, men slog upp en sida. Och så står det så här. Varför Jesus då? Varför inte? Och då tänkte jag, varför inte? Vad är problemet? Varför inte Jesus? Men pröva. Gud erbjuder oss i Kristus Jesus förlåtelse och frihet. Och vill ge oss av sin ande. Allt detta går från Gud. När någon ger oss en gåva kan vi antingen ta emot den, öppna den och njuta av den. Eller också kan vi säga, nej tack. Jag kanske finns här ute att köpa. Jag är snart klar. Vi ska gå in för landning. Och vi ska göra det, eller inte vi, sångarna, med en sång som jag har önskat. Och det som var så fantastiskt att Sissa hade tänkt på samma sång. Och det är en så här gammal sång som heter Det enda som bär när allting annat vaktar. Och Lydia Littell som har skrivit den här sången, hon skrev över 300 sånger. Och det här var en av de sista hon skrev. Och hon hade ju svårt med sjukdom på slutet. Och hon dog samma år som hon hade skrivit den här sången. Det enda som bär när allting annat vaktar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. Det enda som står igenom alla tider är Kristi kors och blodets säkra grund. Ty allt var ju byggt av hö och strå, det faller. Det var blott en kort, en flyktig stund. Tack Jesus, hjälp oss att lyssna in vad du vill säga oss idag. Hur mår folket? Hur mår våra grannar? Vad säger de? Vad ligger i människor om längtan? Hjälp oss att vara bärare av väckelse. Att lyssna in. Att kunna lindra nöd. Att kunna vara ett lyssnande öra. Och tack att du vet att det enda som bär, det enda som bär, det är Jesus namnet. Det är Jesus, du Jesus. När allting annat vaktar. Tack Jesus. Amen.